Välkommen till Skånes taltidnings fjärde nummer 2024. Utgivningsdag torsdag den 25 januari. Solen går upp klockan 8.24 och ner igen 16.12. Det är 24 minuter med dagsljus bara sen förra veckan. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Snöovädren i Skåne de senaste veckorna ställde till det för färdtjänstbilar och sjuktransporter. Många förseningar och en sjuktransport blev stående i kökaos i 17 timmar.
Synskadade Sara sökte färdtjänst hos Skånetrafiken och fick nej. Nu överklagar hon beslutet.
Intressant att få fallet prövat, säger ombudsmannen som hjälper till med överklagan. Men orimligt att ge olika besked i lika fall.
Olika bedömningar av de som har färdtjänst och de som söker för första gången får kritik av revisorer. Kan vara avsteg från lagen, säger den ansvariga politikern.
Lagen säger att vi ska tillämpa likställighet och att man ska behandla alla lika, och det gör vi ju inte i det här fallet.
Livsmedelskedja betalar diskrimineringsersättning efter krav från DO, som också förbereder en stämning i ett fall där ledarhundsförare inte fick komma in på en krog.
Funktionshinderaktivist får stort stipendium.
Tillgänglighetsanpassning är ett begrepp som borde försvinna. Bostäder och miljöer i samhället ska fungera för alla, men verkligheten ser annorlunda ut. Det menar Lilian Müller i Lund som nyligen doktorerat i rehabiliteringsteknik.
Glaukom, en dold folksjukdom som får många att tappa synen. Ofta i onödan, tycker Glaukomförbundet, som nu startar en kampanj.
Öppnat och stängt med poliser, böcker och butiker.
Evenemangstips med föreläsningar och blodbad.
Därpå kalendern med slager, statsbesök och meteoritnedslag.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Ja, de senaste veckorna har två snöoväder ställt till det rejält på vägarna. Och det har drabbat även färdtjänsten och sjuktransporter i Skåne. Långa väntetider och inställda resor, men också en trafikolycka med en färdtjänstbil. Och en sjuktransport som fick stå i uppemot 17 timmar i kökaoset på E22an. Ulrika Stålnacke är områdeschef för Skånetrafikens serviceresors beställningscentral.
Det var ju E22an vid båda tillfällena var ju ett ansträngt läge, mycket snö och driver. Så det påverkade oss både i förra tillfället och nu senast. Och nu det senaste tillfället dessutom så såg vi att det var stor påverkan på västkusten. Från Lund, Landskrona, uppemot Bjärehalvön och över Hallandsåsen. Där hade vi ett ansträngt läge.
Vet du hur många färdtjänstresor det är som ni har behövt ställa in?
Jag kan inte svara på det just nu, för att vi jobbade hårt för att försöka lägga resor lite senare i så fall. Så att vi körde ju med mycket förseningar. Jag kan inte säga en siffra just nu hur många som fick ställas in helt. I snitt kan man väl säga att vi körde nog med, på de flesta fordon, med ungefär 30 minuters förseningar. Och sen är det klart att vissa fordon fastnade ju på motorvägar och så i köer på grund av trafikolyckor och så. Och då var det ju lite längre tid.
Har färdtjänstbilar varit inblandade i olyckor?
Ja, jag har fått rapport om att ett av våra fordon vid senaste tillfället blev påkört. Jag vet att ambulans kallades till plats, men kunden mådde bra. Så det var jättetur.
Är det någon färdtjänstbil som har stått i långa köer en väldigt lång tid, som till exempel på E22an den första omgången av snö och vädret?
Vi hade ett fordon som blev stående länge med kund i bil. Men där vet jag att föraren hade regelbunden kontakt med vår trafikledning och även med vård.
Hur lång tid stod den här färdtjänstbilen?
Om jag minns rätt så var det ungefär 15 eller 17 timmar.
Den färdtjänstbil som blev stående, vart var den på väg? Var det en sjukresa eller en färdtjänstresa?
Det var en sjukresa.
Så hur gick det för den som åkte?
Men där har vi haft en dialog med kunden och anhöriga efter förloppet och det gick bra.
Och hur utrustade är färdtjänstbilar för att klara av det? Har de mat i bilen eller vad finns det i färdtjänstbilarna för att klara en sån här situation?
Nej, men vi har ju utrustning, vi har lite filter och så i våra fordon, men mat har vi ju inte, utan det är ju ett ansvar, tänker jag, för våra kunder i så fall att ta med sig. Och det som är viktigt i det här är ju att säga också att vid båda tillfällena gick vi ut tidigt och sa till våra kunder att res bara om ni måste. För det är ju oftast de här ovädrarna vet vi påverkar trafiken. Och det finns en risk att man blir stående. Så att det var vår uppmaning vid båda tillfällena.
Uppmanade ni också att om ni måste resa så ta med mat eller dryck eller något sånt?
Nej, det har vi inte gjort i det här fallet.
Med tanke på det här som då har hänt där någon färdtjänstbil har blivit stående väldigt lång tid. Och så kommer ni att förändra någonting framöver?
Vi behöver ju ta med oss lärdomarna av de här tillfällena. För vi ser ju att det är klart vädret här kan påverka trafiken väldigt mycket. Så där behöver vi ta en dialog med våra trafikföretag och även intern. Hur förbereder vi oss så bra som möjligt om samma situation uppstår igen?
Och hur förberedda tyckte du själv att ni var inför de här ovädrarna?
Jag tänker att vi var så förberedda som vi kunde. Och hade en regelbunden och god dialog. Vi fick information från Trafikverket, uppdaterade på våra hemsidor och så vidare. Hade en dialog med vården när det gäller våra sjukresekunder och så vidare. Så att jag tycker att vi gjorde så gott vi kunde.
Det sa Ulrika Stålnacke, områdeschef för Skånetrafikens beställningscentral för serviceresor. Och i det avtal som Skånetrafiken skriver med de olika bolag som kör färdtjänst och sjukresor finns inga krav på snökedjor, skyffel med mera. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Gravt synskadade Linus Johansson fick nej på sin färdtjänstansökan hos Skånetrafiken och sen också nej i förvaltningsrätten. Det berättade vi i förra veckan. Men han är inte ensam om att få avslag på sin första ansökan om färdtjänst. Det har också 30-åriga Sara Månsson från Eslöv.
Jag fick ett nekande avslag, tyvärr. Motiveringen var att jag har kunnat resa i ungefär 1,5 år till Hör. Då kan jag resa överallt.
Och till Hör, där vi är, där har du varit mobilutbildare för synskadade. Fram till i jul, ett projekt där du undervisade i telefoner för de som ser lite grann.
Ja, både Android och iPhone.
Ja, hur mycket ser du själv?
Ja, i synskadevärlden är det väl bland de bättre. Men cirka 30% om det är en riktigt bra dag. Och sen är det 8% kanske på mitt sämsta. Så det är, jag har jättestor variation på ögonen.
Går med vitt käpp, såg jag.
Ja, det är bara för ett par år sedan som jag faktiskt tog till den. För jag har hållit på att gå i väggen ett antal gånger. För att jag försöker se det jag inte ser.
Alltså inte fysiska väggar utan...
Nej, psykisk vägg.
Ja. Att det är ansträngande att gå utan käpp då, helt enkelt.
Ja, det är man överanstränger den energin man har. Du har ju en viss procents energi. Men om du överskrider den längre tid utan att få tillbaka energin, då kraschar man till sist.
Första ansökan om färdtjänst vid 30 års ålder någonstans där. Hur har du klarat det hittills?
Familj som har kunnat köra mig i princip överallt. Vänner som har kunnat hjälpa mig att hitta. Jag har fått provåka många gånger dit jag ska tidigare. Eller så har man lyckats övertala mamma att åka. Att köra mig.
Är det att resa kollektivt?
När det funkar så funkar det. När kollektivtrafiken funkar som det ska med utrop. Och det funkar när de säger när de är försenade, vilka spår och annat. Men så fort det är en avvikelse så är det bara, jaha, då står man där och får fråga alla andra. Och skulle då deras app inte fungera, som jag är väldigt beroende av, då, ja, då får jag ångestattacker, tyvärr. Så det, för jag har ju både ångest och synen som är svårigheterna. Så de går ju hand i hand och triggar varandra. Så min ångest är en del i att jag sökte färdtjänst.
Okej. Hitta i okända miljöer brukar vara en knäckfråga. Vad är det för det?
Ja, nej. Det är även en känd väg. Om jag kommer från ett annat håll än vad jag brukar, så nej, då vet jag inte alltid var jag är. Så det är okända miljöer, det är nej tack. Inte, absolut inte själv.
Skånetrafiken och förvaltningsrätten i Malmö. Ja, vi har hört här, de tycker att man ska kunna resa kollektivt eftersom trafiken är tillgängliggjord. Det finns utrop och busschaufförer som kan hjälpa en till deras plats. Tågvärdar och liknande. Ja, kan inte du resa kollektivt då?
Nej, de drar ju in på tågvärdarna. Det är ju snack om att de ska tas bort. Det är, i min mening är det fullständigt vansinnigt. För då gör det att det inte blir tillgängligt. Bussar undviker jag i största möjliga mån. Du vet aldrig var de kommer och när de går. Även om där finns tidtabell. Och så nej, det är en stor ångestfaktor för mig, så det undviker jag. Och synmässigt kan jag ju inte läsa på skyltarna heller. Och det är, och att ständigt vara beroende av att fråga alla andra, det är en stress i sig. Det är det ju. Men när kollektivtrafiken, när allting är precis som det ska, då funkar det. Men så fort det är avvikelser, vilket där är, så blir det väldigt, väldigt jobbigt. Det tar mycket energi som man sen inte alltid får tillbaka.
Just nu så är det rätt mycket snö också och en del halka. Är det någonting som har påverkat dig?
Ja, man går ju kroppsmässigt på ett helt annat sätt. Och man kan inte använda käppen riktigt på samma sätt som man har gjort innan. Man fastnar överallt och ledstråken är inte skottade. Överallt, eller så är det inte skottat alls. Så rätt vad det är så står man med decimeter snö över skorna. Som har hänt x antal gånger bara idag. Så det är... Jag gillar snön. Det är mysigt, det lyser upp. Men ur synens perspektiv så är det inte kul. Då går man helst inte själv heller. Allting ser likadant ut.
Nu fick du avslag på den här första ansökan om färdtjänst. Ja, vad gör du nu?
Nu, vi har överklagat. Och jag har fått meddelande om att de kommer ta upp mitt ärende.
I förvaltningsrätten då?
Ja. Så jag, just nu väntar jag bara på ett stycke läkarutlåtande från min läkare som ska styrka med både min syn och min ångest och den problematiken. För man kan inte bortse från den ena eller den andra. De är ett. Vilket inte de tydligen tycker. Så jag väntar på det utlåtandet och sen ska det skickas in. Sen är alla handlingarna inne. Och efter det får vi ju se vad som händer.
Sa Sara Månsson från Eslöv, som alltså överklagar nejet som Skånetrafiken gett på hennes första färdtjänstansökan. Reporter du hör, Mats Sundling. Och hjälp med överklagan av färdtjänstnejet får Sara Månsson av SRF Skåne och dess ombudsman Henrik Eld.
Ja, jag tycker att det är intressant att pröva hennes skäl till varför hon behöver färdtjänst. Så att vi ser fram emot vad förvaltningsrätten säger om detta. Skånetrafiken har ju avslagit hennes färdtjänst med hänvisning till att hon har kunnat resa i kollektivtrafiken fram tills nu. Medan vi har då anfört som skäl att det går inte längre på grund av hennes funktionsnedsättningar, så kan hon inte det längre. Och då har vi ju bemött så att säga argumenten ifrån Skånetrafikens serviceresor i deras avslag.
Det har funkat hittills, men inte längre.
Mm, precis. Att man kan inte anföra det som ett skäl till att avslå färdtjänsten att hon har kunnat resa i kollektivtrafiken. Hennes svårigheter har ju så att säga utvecklats under tiden och nu går det inte längre. Och det styrker vi också med läkarintyg nu när vi har överklagat det till förvaltningsrätten.
Skånetrafiken började för några år sedan ge avslag på förnyade färdtjänstansökningar, alltså den som redan hade det med en grav synskada, fick avslag i en del fall. Inte alla, men i en del som har gått via domstolar också. Efter protester och medial uppmärksamhet så sa Skånetrafiken att de skulle pausa avslagen på förlängt färdtjänsttillstånd för den som redan har det. 2023 och nu också 2024. Men det gäller inte de som har samma sorts grava synskada som söker för första gången. Vet du varför?
Egentligen inte, och jag har ju påtalat, eller vi har ju påtalat det för politikerna. Men fått svaret att ja, men de tyckte ändå att det här var ett bra beslut som de då tog den 18 februari 2022 efter påtryckningar från oss. Och det hade ju också varit mycket, mycket artiklar i media som hjälpte till att få dem att fatta det här beslutet att har du haft färdtjänsten tidigare och är föremål för omprövning för att ditt tillstånd går ut, så ska man inte avslå utan förlänga i 12 månader. Och det har ju då gällt sedan dess. Man har ju fattat beslut att det ska gälla 2023 och 2024. Och man skjuter då problemet framför sig med att man tolkar färdtjänstlagen alldeles för strikt när det gäller synskadade, med hänvisning till att man kan resträna och annat. Ja, vad ska vi säga? Skånetrafiken hoppas helt enkelt att någon annan ska lösa problemet att riksdagen förtydligar färdtjänstlagen.
För det som möjligen kan vara svårt att förstå det är att samma sorts funktionsnedsättning kan leda till två helt olika besked från Skånetrafiken. Det vill säga att antingen så får du behålla din färdtjänst, men ny ansökningar inte. Det är samma funktionsnedsättning och samma väsentliga svårighet att resa kollektivt.
Ja.
Rimligen man pratar om.
Man skulle kunna tänka sig ett resonemang om förvaltningslagen och gynnande beslut, att man sneglar på det, att eftersom man har haft ett beslut sedan tidigare så kan det vara opassande om man då har haft färdtjänst i 30 år att man plötsligt tolkar lagen så annorlunda. Det är ingen som har sagt det, men det är bara en spekulation att det är ett gynnande beslut i botten som ska omprövas. Men det är absolut inte bra. Det är det ju inte. För att det är ju människor som drabbas av att bli synskadade. Och det är människor som flyttar som Linus och som kommer i kläm då. För att de är en nyansökan. Det går liksom inte att inte hitta en lösning på det här problemet, tycker jag. De här domarna som finns om att det är rimligt att man restränar, det är ju någon slags missförstånd. Man kan inte det. Det som jag har sagt, man tänker utifrån ett seende perspektiv att det är inte bara till att ta bilen eller bara till att gå till en adress man aldrig har varit på, utan man går fel och man får lära sig att hitta. Det är inte alls på det sättet det fungerar när man är gravt synskadad. Utan då är du nere på en detaljnivå meter för meter som du får träna in. Och det går inte att göra. Bara för att man då lyckas göra det en sträcka som man reser frekvent, så ska man inte tro att man kan träna in alla vägar. Man kan inte ens träna in en bråkdel av alla vägar man behöver förflytta sig. Och det är inte alls som att förflytta sig när man är seende och att det kan vara lite motigt. Man får kanske titta på en karta eller man går bort sig och man får fråga sig fram. Så funkar det inte att vara blind.
Det sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Reporter Mats Sundling. Ja, Skånetrafiken har pausat avslagen på färdtjänstansökningar för de som redan har färdtjänst. Men den som söker för första gången riskerar alltså att få avslag, även om funktionsnedsättningen och svårigheterna att resa kollektivt är de samma. Och det har Region Skåne nu fått kritik för i en revisorsrapport som ifrågasätter om det är lagligt. Carina Sackau, Moderaterna, är ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
Det stämmer. Vi tog ju det här beslutet att automatiskt förlänga de som hade färdtjänsttillstånd 2023 och 2024. Och det var inte bara synskadade, utan det var alla som hade ett färdtjänsttillstånd vid det tillfället som då hade gjort en ny ansökan, och då förlängdes det med automatik. Och det gjorde vi av det skälet att vi fick signaler om att man från nationell nivå skulle göra en översyn av färdtjänstlagen. Det har inte hänt någonting, om jag har förstått rätt. Vi kommer att göra påtryckningar igen och ställa frågan också till Svensk Kollektivtrafik, som brukar ha ganska bra insyn i de här frågorna. Men det innebär att revisorsrapporten som kommer och som ska upp till nämnden den 7 februari är kritisk till att vi inte hanterar ansökningarna på lika sätt. Det vill säga, de som gör en ny ansökan kan få en strängare bedömning än vad de som har fått en automatisk förlängning givetvis.
Det skulle kunna vara ett avsteg från lagen?
Ja, det skulle det absolut kunna vara. Lagen säger att vi ska tillämpa likställighet och att man ska behandla alla lika, och det gör vi ju inte i det här fallet. Några av dem som har gjort en ny ansökning, som alltså har antingen har flyttat till Skåne eller där problemen har förvärrats, har också valt att överklaga till förvaltningsrätten. I några fall så har förvaltningsrätten gått på Region Skånes linje, och det tycker jag är bra att man får den bedömningen, för det innebär också att vi får en rättssäkerhet, det vill säga gör vi rätt bedömning. Men det gäller ju då bara de som nyansöker, inte de som får automatisk förlängning. Och detta är ett problem.
Ja, vad är problemet då? Och vad ska ni göra?
Ja, problemet är ju att vi faktiskt från nämndens sida har trott att man skulle göra en översyn av färdtjänstlagen, och det är också av det skälet vi har förlängt under de här två åren 2023 och 2024. Jag vet faktiskt inte i dagsläget hur vi kommer att agera, utan det här kommer ju upp på nämnden den 7 februari, och sen så får vi ta en diskussion på nämnden och se lite grann hur vi ska gå tillväga. Men jag skulle kunna tänka mig att ett av förslagen blir att vi just ska efterhöra var befinner sig arbetet med översyn av lagen just nu. Kommer det att göras någon under den här mandatperioden, eller ligger det längre fram? Men den frågan får vi i så fall rikta nationellt.
Ja, ny lag betyder ju att då gäller ju den. Men om det nu inte kommer någon ny lag, frågan har utretts av Trafikanalys. Men om det nu inte kommer någon ny lag, ja, vad händer då med färdtjänstansökningarna?
Ja, och då är nog min bedömning att vi får ta en diskussion till början. Jag vill inte föregripa nämnden, men vi får givetvis ta en diskussion i nämnden och se hur vi ska i så fall ska angripa den här frågan. Jag vågar inte svara på det just nu, utan får nog återkomma lite senare.
Mm. En fråga du kan svara på nu är att det är inflation och dyrtider och många priser går upp, men ni tänker inte höja färdtjänsttaxorna, om jag förstått det rätt.
Det stämmer. Vi gjorde en höjning under förra året i juli månad, och vi brukar göra den en gång om året. Vi har från styrandets sida nu valt att inte skriva fram något ärende där vi kommer att göra någon höjning av egenavgifterna för sjukresor och färdtjänst. Utan det kommer vi att avvakta med tills budgeten är klar och tills att vi gör en översyn av den allmänna kollektivtrafiken. Och det brukar vi göra i december månad. Så att fram till dess så kommer det vara de egenavgifterna som gäller idag som kommer att gälla året ut.
Kritik mot hur Skånetrafiken bedömer lika färdtjänstbehov olika alltså. Vi hörde Carina Sackau, moderat och ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Och reporter var Mats Sundling.
Livsmedelskedjan Lidl betalar efter krav från diskrimineringsombudsmannen ut 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till en assistanshundförare som inte fått tillträde till en av deras butiker. Strax för jul krävde det också att en restaurang och ett café ska betala diskrimineringsersättning till två ledarhundsförare som blivit nekade att komma in med sina tjänstehundar. Fram till den 15 januari hade de på sig att svara. Sandra Danowski är processförare på DO och har hand om de tre ärendena.
I ett av fallen så har vi fått ett svar och då har de medgett det kravet och erkänt att det har förekommit diskriminering. I de andra fallen så har vi inte fått svar. I ett av dem har svarsfristen förlängts och i det andra så har arbetet med en stämningsansökan påbörjats.
Varför bestämde sig det här företaget för att betala ersättningen?
I det fallet så har det redan från början stått klart att den här butikskedjan har ett generellt hundförbud med ett undantag för ledar- och assistanthundar. Men personalen i butiken hade inte kännedom om det undantaget och tillämpade därför huvudregeln. Den här butikskedjan har ju svarat att de har ett stort arbete med tillgänglighet och lika behandling och att det här inte är en situation som de vill ska uppkomma. Och då tänker jag att det ligger också i det att ta ansvar när det faktiskt blir fel.
Det här var ju inte första gången som ett företag bestämmer sig för att betala ut en diskrimineringsersättning. Hur tror du det påverkar för då ledarhundsförare och assistanshundförare att företag nu går med på att betala ersättning för att de har diskriminerat?
Våra beslut, de är ju inte rättsskipande på det sättet som det finns inga konsekvenser av de besluten, utan det är ju bara ett information om att om man inte går med på det här så kommer vi att driva frågan i domstol. Så att säga. Samtidigt så tänker jag att det blir tydligt för liknande verksamheter att DO kommer att bedöma liknande ärenden på samma sätt. Och att det därför med de här besluten kan underlätta för personer som använder ledarassistanshundar att ta del av samhället på lika villkor helt enkelt.
Men när det gäller då restaurangen där ni har påbörjat en stämningsansökan, vad händer där nu?
Det som händer är att vi kommer att ge in en stämningsansökan inom de närmsta veckorna. Och därefter så blir ju tingsrätten som får liksom målet i hand och ska utfärda stämning. Och på sikt då vet man inte riktigt hur ärendet avgörs därefter.
Än så länge så har ju inget sånt här ärende avgjorts i domstol. Hur ser du på att man nu eventuellt får ett avgörande i domstol?
Vi ser ju väldigt positivt på att få avgöranden på det här. Både för att få klarhet i vad det är som gäller, av vilken diskrimineringsform det är som är tillämplig och också för att det ska bli tydligare att det faktiskt rör sig om diskriminering. Så vi ser positivt på att det blir avgörande det här. Men som det är just nu så får vi in anmälningar på det här och det är tydligt att verksamheter inte har kännedom om skillnaden mellan hundar som hjälpmedel och sällskapsdjur. Och det kommer väl bli en ökning under en period, men förhoppningen är att det ska leda till att det blir tydligt vad det som gäller.
Och när det gäller restaurangen där diskrimineringsombudsmannen kräver diskrimineringsersättning för att en ledarhundsförare nekas tillträde, så handlar det om ett krav på 30 000 kronor. medan det för kaféets del handlar om ett krav på 15 000 kronor. Och hur stor summa som DO kräver, det beror på många olika orsaker. Sandra Danowski igen.
När vi bedömer vilken diskrimineringsersättning vi ska framställa krav på, då tittar vi på flera olika omständigheter. Så man gör en helhetsbedömning av kränkningen, kan man säga. Där en del kan vara verksamhetens storlek, men det är en ganska liten del skulle jag säga. Utan huvudsak är det att man tittar på situationen, vad är det som har hänt och hur uppfattas det här.
Så när det gäller då livsmedelskedjan där ersättningen var 60 000 kronor, var det en grövre kränkning då än för restaurangen och kaféet?
Dels kan man ju säga att det skedde på en mer offentlig plats. Därför att det var en plats där det var flera andra kunder så att säga. Och sen skedde det också på ett i sig allvarligt sätt. Det var också fråga om en upprepning. Och det var fråga om flera i personalen. Bara ingen hade då kännedom om det här undantaget. Så det var några av de omständigheterna som beaktade.
Och att butiken kallade på polis, är det också sånt som man räknar in?
Man gör en helhetsbedömning av situationen helt enkelt. Jag vill inte gå in på exakt vilka parametrar, för det man tittar på en helhetsbedömning. Och här har faktiskt Högsta domstolen kommit med ett uttalande. Det finns ett avgörande på hur man kommer fram till diskrimineringsersättning generellt då. Så det är utifrån de parametrarna som vi bedömer de här ärendena.
Har Lidl sagt att de ska göra någonting för att det här inte ska återupprepas i någon av alla deras butiker?
De har inkommit med skrivelse till DO där de förklarar att de följer den branschriktlinje som anger att man får ha med sig certifierade ledare och assistanshundar in i livsmedelsbutikerna. Och har sagt att de sedan ärendet inlett har skickat ut en påminnelse till samtliga butiker om att certifierade ledare assistanshundar är välkomna in i butik för att säkerställa att butikerna då är tillgängliga för alla. Så det svaret är det de har lämnat.
Om man själv då som ledarhundsförare eller assistanshundförare blir nekad att komma in på en restaurang eller en livsmedelsbutik eller något liknande, vad ska man göra då?
Vi har ju förutom att vi har då de här att vi riktar krav i enskilda ärenden, så har vi också information på vår hemsida som är till för verksamhetsutövare för att tydliggöra vad det är som gäller. Så förhoppningen är väl att man, om man blir nekad, kan hänvisa till den informationen och i annat fall anmäla till oss.
Om man då vill anmäla det till DO, hur gör man då?
Vi har väldigt tydliga formulär på vår hemsida. Och skulle det vara problem med det så kan man också ringa in och få den hjälpen.
Det sa Sandra Danowski på DO. Och kaféet har på sig till den 31 januari att svara dem. Just nu har diskrimineringsombudsmannen ett 15-tal pågående tillsynsutredningar gällande ledar- och assistanshundar som alla handlar om diskriminering. Om man själv blir utsatt för det och vill anmäla men inte har möjlighet att göra det på DOs hemsida, så kan man ringa telefonnumret till DOs växel 08 120 20 700. Reporter Åsa Kjellman Risi.
Journalisten, opinionsbildaren och entreprenören Anna Bergholtz har utsatts till en av tre mottagare av kreditkortföretaget Visas stipendium She's Next till stöd för kvinnliga företagare. Anna Bergholtz, som själv är blind, startade 2020 konsultnätverket Unique Power som erbjuder expertkompetens i frågor som rör inkludering och funktionsnedsättning. För sitt arbete med detta får hon nu en stipendiesumma på 10 000 euro, vilket motsvarar ungefär 110 000 kronor, och personlig företagscoachning i ett år. Övriga två stipendiater är Mary Jusela som tagit fram inkluderingsmetoden Lika olika och företaget Unna som utvecklat den första svensktillverkade och ekologiska modersmjölksersättningen för att på så sätt försöka bidra till att bryta stigmat kring flaskmatning av spädbarn.
Vad krävs för att de byggnader och miljöer vi bor och vistas i ska vara tillgängliga för vem som helst, oavsett funktionsnivå? Jo, en universell utformning som verkligen fungerar för alla. Och inte ett synsätt där man pekar ut en viss grupps behov, till exempel synskadades, och gör en viss plats tillgänglig för dessa, medan det mesta i övrigt inte är det. Utan istället utgår från en tänkt normalpersons behov, och personer med funktionsnedsättning räknas inte dit. Som när trafiklösningar kräver ögonkontakt mellan gående och cyklister eller bilister för att fungera. Det menar tillgänglighetsforskaren Lilian Müller som nyligen doktorerat i rehabiliteringsteknik vid Lunds tekniska högskola, LTH. Så vad är det som gör att universell utformning inte är en självklarhet idag?
Det finns inget enkelt svar på den frågan, men när jag har grävt i mina studier så har jag ju framförallt sett på några olika hinder som gör att man kanske inte tänker i de här banorna. Förut när vi har pratat om tillgänglighet så har det ju ofta varit en föreställning om att det där kommer lösa sig så småningom, bara folk får tillräckligt mycket kunskap och bara man har pengar och bara vi kan lösa det när vi bygger nytt, men det är så svårt med det gamla. Och det är mycket av det här som har ställts lite på huvudet i de resultaten jag har fått fram. Dels så visade det sig ju när jag gjorde en fallstudie där jag tittade både på ombyggnad av gamla kulturskyddade byggnader och nybyggda, både bostäder och offentliga lokaler. Då var det ju framförallt i det nybyggda som man hittar problem.
Man har gått ifrån ofta de gamla byggnormerna och kommer man till nya bostäder så kan de ju se ut lite hur som helst med märkliga planeringar.
Ja, så jag har ju sett på i de fall jag har studerat så har jag sett saker som man inte överhuvudtaget skulle kunna föreställa sig att man skulle bygga idag när man vet dels med de lagar vi har och kunskap om att vi har en åldrande befolkning, vi har lagar och krav på tillgänglighet och användbarhet, men ändå så bygger man liksom mycket med trappor, trånga utrymmen, alltså miljöer som ställer mer och mer krav på användarens förmåga helt enkelt.
Har du kommit fram till också vad det är som gör att det här, är det okunnighet, är det illvilja, är det penninghunger?
Jag tror att det är samverkan av många olika faktorer och en är ju då byggnadstrender som är rådande just nu. Bygger vi tätt så tar vi bort mycket ytor, vi gör miljöerna svårare att orientera sig och så vidare. Så det finns mycket problem i det. Förtätning har ju liksom bara varit ett mantra och som oftast också har sammankopplats med att det skulle vara bra för miljön eller klimatet. Det finns ju mycket forskning som visar att det är problematiskt även ur de aspekterna. Det är en sak och vi bygger till exempel delade trafiklösningar där man tänker sig att både gående och bilar och cyklar ska dela på ett och samma utrymme och komma överens och vara sams och så ska det inte hända några farliga olyckor. Men det förutsätter ju att människor ser. Du måste kunna ha ögonkontakt med bilisten eller cyklisten för att vara säker på att man kan hantera situationen. Och det är ett exempel på såna här typiska miljöer som man bygger idag.
Du använder begreppet att det är ojämlikhet, framförallt då i nybyggda miljöer. Om du skulle utveckla, vad är ojämlikheten?
Så det är just det här att man utgår från en viss smal norm, en särskild typ av människa. Och alla som inte befinner sig inom den kan få problem med att använda de här miljöerna. Man gör alltså redan från början inte en ordentlig analys av hur miljön ska utformas för att det ska kunna fungera för alla.
Lilian Müller drar några exempel på där det ser bra ut i tanken med gemensamhetsutrymmen och växthus i ett flerbostadshus, men som läggs så att de bara nås via trappor, vilket skapar ojämlikhet mellan de boende. Och det finns ju byggnormer, men så görs det undantag för till exempel ungdomsbostäder och annat där otillgängligheten byggs in. Universell design är mantrat mot detta, men hur når man dit? Vad säger Lilian Müllers forskning?
Det som jag har försökt göra är att jag tittar på plan- och byggprocessen just som är väldigt långt utsträckt i tid till att börja med. Från det att man börjar tänka en bebyggelse till att det står ett nyckelfärdigt hus. Den kan ju vara oändligt lång med alla procedurer och så som vi har. Och många involverade aktörer, och där ser jag ju att det offentliga har tagit ett steg tillbaka mer och mer och snabbare och snabbare. Nu till exempel så går Boverket ut med ett nytt förslag till omändringar av byggregler där man förutsätter att det är byggherrar och byggaktörerna som ska ha full koll på vilka regler som gäller för tillgänglighet och användbarhet och hur man löser dem. Så det är inte några allmänna råd eller någon vägvisning längre om hur man ska göra för att uppnå det. Och med tanke på det vi ser nu så tror jag det är otroligt att det fortsätter ännu mer åt fel håll. Utan jag tror ju att man ska backa tillbaka plan- och byggprocessen, att den måste hålla ihop på något sätt. Och det offentliga måste ta ett grepp som håller hela vägen från början till slut. Alltså det finns ju, och vi ser i början så finns det ju många bra intentioner i översiktsplaner och så. Men sen så när det där kommer in i planerings- och projekteringsfas, då ser det ut som att det försvinner.
De goda intentionerna finns någonstans i processen, men samhället har alltså backat. Och när det gäller den universella utformning som Lilian Müller menar verkligen behövs, så missas det oftast grovt när till exempel bostadsområden projekteras.
Då ser man att där kommer den här kategoriseringen av människor. Alltså allt det positiva som beskrivs handlar om i första hand om yngre människor och väldigt mobila människor. Och detta syns i både texter och bilder, att man med visualiseringar så visar man yngre människor som cyklar. Men det finns nästan aldrig äldre. Och finns det äldre så är det friska äldre. Det är inte äldre som använder typ av rörelsehjälpmedel eller så.
Ingen går med en vit käpp ner för den här trappan till växthuset?
Men ingen överhuvudtaget. I alla de dokument jag har gått igenom så har man inte på något sätt beskrivit personer med synliga funktionsnedsättningar. Utan det kommer några rader kanske. Den här detaljplanen strider inte mot möjligheten att bygga tillgängligt och användbart.
Vad betyder det, menar du?
Ja, jag menar att man redan från början har kopierat vilka man tänker sig ska använda miljöerna och vilka som vi kanske måste anpassa för i efterhand. Och det är där som universell utformning, om man får in det som ett tänkesätt i hela processen, skulle kunna förändra. Därför att vi behöver ju också, för att lyckas med det här, så vi behöver komma bort ifrån det här med tillgänglighetsanpassningar, om man säger så.
Det menade Lilian Müller, tillgänglighetsforskare och nybliven doktor i rehabiliteringsteknik vid CERTEC på LTH i Lund. Avhandlingen är på engelska och heter Bridging the Gaps, Realizing Human Diversity in the Built Environment Through Universal Design. Reporter var Dodo Perkas.
Runt 300 000 svenskar lever med ögonsjukdomen glaukom, även kallad grön starr, som är den näst vanligaste orsaken till blindhet. Och bara hälften är medvetna om sin diagnos, trots att tidig behandling minskar risken att förlora synen och bromsar upp sjukdomsförloppet. Glaukomförbundet har nu startat en kampanj tillsammans med sina lokalföreningar, dels för att sprida kunskap om sjukdomen och dels för att försöka värva nya medlemmar till föreningen. Ulla Göransson är ordförande i Glaukomföreningen Syd.
Sen att man från generellt egentligen 50 års ålder alla bör ha gjort en grundligare ögonundersökning. Inte bara kollat trycket utan även kollat av synnerven och kanske gjort en synfältsundersökning med tanke på just glaukom då. Och är det ingenting så vet man det. Det är ett stort mörkertal som man kan hitta på olika sätt, inte minst genom att folk själva känner till att man bör undersöka sig.
För att om man upptäcker det i tid så kan man stoppa progressionen så att säga.
Ja, det är helt avgörande att du kommer i tid. Du märker ju inte själv när det blir försämrat med synfältet. Utan det måste alltså ske genom undersökning. Och det är ju konstaterat att tidsfaktorn har väldigt stor betydelse.
Glaukom orsakar skador på synnerven och på näthinnans nervfibrer. Vilket leder till att synfältet skadas och minskar. Men eftersom synskärpan kan vara god, trots att stora delar av det perifera seendet är borta, kan det hända att den drabbade inte märker något förrän skadorna är omfattande. Och glaukom kan inte botas och synfältsskadorna kan inte repareras. Men sjukdomsförloppet kan bromsas och ibland stoppas helt med hjälp av ögontryckssänkande behandling.
Det är ju individuellt för varje människa. Hur det ser ut med synfältet och även vilken progression som den här diagnosen har. Men det man från läkares sida, det är där bedömningen sker, det är att sätta in droppar. Och det är ju viktigt att sen de här dropparna, att det följs upp så att säga med viss regelbundenhet. Att de håller trycket nere. För det är egentligen det enda det handlar om idag, det är att se till att man har ett ögontryck på den nivå som doktorn också anser att är rimlig och att man klarar. Och det kan variera väldigt mycket. Det finns inte en bestämt ögontryck utan det kan vara olika för olika människor.
Ett visst ögontryck behövs för att vi ska kunna se. Men hos många med diagnosen glaukom är det högre än normalt. Fast sjukdomen är, som Ulla Göransson säger, mycket individuell. Det finns personer som har förhöjt ögontryck men som aldrig kommer att utveckla glaukom. Och det finns de med normalt ögontryck som ändå får en allvarlig sjukdom. Och just den personliga berättelsen är en sak som lyfts fram i den aktuella informationskampanjen.
Det är en riksomfattande kampanj som Glaukomförbundet inleder med hjälp av sina 16 föreningar i landet där vi då är en och den faktiskt näst största, om jag ska skryta.
I kampanjen ingår att lyfta fram 10 ambassadörer som bland annat ska vara med i olika sammanhang och berätta om sin historia med sjukdomen. Några är kända som 83-åriga författaren Patricia Tudor Sandahl och tidigare nattklubbsägaren och numera ordföranden i 1,6-miljonersklubben Alexandra Charles som är 76. Och även om glaukom främst drabbar personer över 50 så finns det yngre människor med diagnosen. Exempelvis de 2 ambassadörerna från Glaukomföreningen Syd. 28-åriga Sara Lynard och Exona Schala som är 30. Exona fick veta att hon hade diagnosen av en slump när hon var 23 och gick till optikern för att förnya sitt glasögonrecept.
Innan själva synundersökningen så mätte optiken ögontrycket på mig och då var mitt ögontryck jättehögt. Det låg på 38 och ett normalt ögontryck ligger på mellan 12 och 21 så det var nästan dubbelt så högt. Optiken tyckte mitt läge var så pass akut så de skickade mig direkt till ögonmottagningen och ögonläkaren. Så där kunde hon konstatera att det var glaukom som det rörde sig om. Och jag hade ju aldrig hört talas om den här sjukdomen. Ingen i min familj har det, ingen i min släkt har det. Det kom som en chock för mig. Och de första orden som ögonläkaren sa var att vi har fångat upp det i ett tidigt stadium, men bara så att du vet så kan du bli blind. Där och då kände jag ju mig såklart jätteensam. Jag var 23 år gammal och fick ett besked om att jag potentiellt skulle bli blind. Så att jag hamnade i en väldigt djup svacka. Tog mig igenom det helt ensam. Men sen fick jag reda på att Glaukomförbundet fanns under ett besök på ögonmottagningen i Malmö, för där fanns broschyrer att ta del av. Medan jag väntade på att det skulle bli min tur att få komma in till ögonläkaren, så satt jag och läste i en av Glaukomförbundets broschyrer, och så tänkte jag att självklart så vill jag bli medlem. Äntligen har jag hittat en plats där jag kan var en del av någonting större och inte känna mig lika ensam. Och mycket riktigt så har det lett till en jättefin resa. Jag har träffat Sara bland annat, som sitter här bredvid mig. Och vi är nu ambassadörer för medlemskampanjen. Och jag är jättestolt och nöjd att kunna bidra till det. För att jag har länge levt i tron om att det endast är äldre människor som får glaukom, och det i sig har gjort att jag har känt mig mycket mer utanför än vad jag borde ha känt egentligen. Nu har jag ju förstått i efterhand att det är ju inte så, och tack vare att jag träffar Sara så har jag insett att okej, det finns en annan ung tjej som tacklar sin synnedsättning på ett helt makalöst sätt som jag inspireras av, så att det har betytt otroligt mycket för mig.
Sara Lynard fick glaukom som spädbarn. Och även hon levde länge i tron att hon var ensam om att vara yngre och ha sjukdomen.
Jag har alltid känt mig lite besvärad av att jag har en synskada, och jag har upplevt mig ensam och inte så många som förstår kanske hur livet kan vara. Man vill ju vara lite som alla andra, man är tonåring och alla fick ta körkort och jag fick inte ta körkort. Och så man har försökt pussla ihop livet ändå. Men jag bestämde mig en dag för några år sedan att starta ett Instagram-konto som jag döpte till Glaukomsara. Och det var för att jag ville lägga upp lite inlägg om mina tankar, lite som en dagbok. Där jag skriver ner vad jag känner, vad som händer på mina läkarbesök. Och då fick jag lite följare där och fick kontakt med andra personer som har olika typer av ögonsjukdomar eller glaukom. Och även andra som också var yngre och har glaukom. Så jag kände att det blev som ett litet community. Och då fick jag även reda på att Glaukomförbundet fanns. Och det visste inte jag innan. Och då blev jag medlem och sitter nu i styrelsen i Glaukomföreningen Syd. Och det har betytt väldigt mycket för mig att jag fick kännedom om just Glaukomförbundet. För att här har man ju fått se att man inte är ensam så som man har känt sig. Och man har fått kontakt med andra personer. Och lite som Exona berättade, att vi har ju fått kontakt, vi är två unga tjejer som bor i samma stad. Och det hade varit roligt om jag visste att hon fanns liksom flera år innan, för då hade man kunnat bolla mycket med varandra. Man har mycket tankar som kanske inte ens familj och vänner alltid förstår. Och jag fick höra om den här medlems- och informationskampanjen och bli tillfrågad om jag ville vara ambassadör. Och jag kände självklart, det vill jag verkligen vara. 100%, för att då kan ju jag hjälpa till att nå ut via våra olika kanaler, via förbundet, men också berätta om mitt konto och kanske fånga upp fler som sitter själva och ensamma och inte vet att vi finns. Jag tror att det är de flesta medlemmarna har gemensamt, att man har känt sig ensam, men när man då går med i förbundet och upptäcker att det finns andra och man kan få möjlighet att lära känna sin sjukdom mer och lära känna varandra och ta stöd av varandra, så upplever man som en stor lättnad.
Det sa Sara Lynard från Malmö, en av de 10 ambassadörer som ingår i Glaukomförbundets informations- och medlemsvärvningskampanj. I inslaget hördes också Exona Schala och Glaukomföreningen Syds ordförande Ulla Göransson. Och reporter var Gunilla Kracht.
Öppnat och stängt. I Simrishamn finns i polishuset numera återigen en grupp ingripande poliser som utgår från orten. Och det är mellan 8 och 12 poliser som finns där. I Knislinge i Östra Göinge kommun har familjens hus öppnat på Pålsväg 2. Där finns barnhälsovården, öppna förskolan och familjestödjare. I Glumslöv, som tillhör Landskrona kommun, har biblioteket börjat med mer öppet igen efter en tids uppehåll. Och det innebär att låntagare över 18 år kan besöka biblioteket även utanför dess ordinarie öppettider. I Ekeby, som ligger i Bjuvs kommun, har ortens sista matbutik, Ekebyhallen, på Storgatan 26 stängt på grund av konkurs. I Helsingborg har konditori Två systrar, som redan finns på Övre Långvinkelsgatan 91, även öppnat en mera centralt belägen filial. Nämligen i lokalerna där den hawaiianska snabbmatsrestaurangen Opoke låg tidigare, på adressen Ålgränden 3. I Helsingborg på Väla centrum och i Malmö på E-center, och då på adressen Agnesfridsvägen 177, stänger utomhus sportfirman Friluftsvaror sina butiker på grund av att ägarföretaget gått i konkurs. Utförsäljning pågår i båda butikerna fram till mitten av februari. På Herlövs handelsområde har den danska kedjan Tansen öppnat en butik in till lager 157. Tansen säljer bildelar och tillbehör, campingprylar, cyklar med mera. Kristianstad har fått en ny matvagn. Den heter Heaven's Kitchen, står på Lilla Torg och serverar indisk mat tillagad av en norsk kock. Senare räknar kocken med att flytta på sig. Och i Ystad har guldsmedjan TGE på Stora Östergatan 17 stängt guldsmedsbutiken som drivits av far och son och som funnits på samma ställe i 14 år.
Evenemangstipsen, de börjar med ett syntolkat blodbad, nämligen Stockholms, som ägde rum mot sluttampen av den nordiska Kalmarunionen 1520. Den kung som danskarna kallar Christian den Gode och svenskarna Christian Tyrann lät efter att ha intagit Sverige avrätta ett hundratal framträdande svenskar. Den engelskspråkiga filmen Stockholm Bloodbath av Hollywood-regissören Mikael Hovström har av recensionerna att döma blivit en händelserik äventyrshistoria som en del kritiker helt gjort tummen ner för, medan andra entusiastiskt låtit sig ryckas med av filmen. Stockholm Bloodbath har i nuläget syntolkning och uppläst text för biobruk. Mer syntolkning nu i TV, närmare bestämt UR. Det är andra säsongen av Osynliga sår för mellanstadiet. Och serien uppges även passa vuxna. Det är tre kvartslånga dokumentära berättelser där barn själva berättar om att må dåligt, ha utsatts för övergrepp eller har det jobbigt hemma. Syftet är att framhålla barns rättigheter och de sociala skyddsnät som finns. Och dessutom att lyfta känslor av skuld och skam från utsatta barn. Finns på UR Play. Manskören Svanholm Singers från Lund konserterar på Valfisken, Järnvägsgatan 2 i Simrishamn nu på söndag 28 januari 17-18.15. Temat är psykisk ohälsa och ensamhet. Den 25 februari 16-17.45 uppträder Mon Bijou-kvartetten, fyra unga kammarmusiker från musikhögskolorna i Malmö och Oslo. Fullprisbiljetter kostar 200 kronor, medlemmar i sällskapet ProMusica 150 kronor och studerande upp till 20 år har fri entré. Biljettförsäljning i Valfiskens dörr från en timme innan konsertstart eller via hemsidan sallskapetpromusica.se, där musika stavas med C mot slutet. Och så ner till rubriken konserter, där biljettbokningen finns under respektive konsert. Sällskapets ordförande Lars Persson nås på telefon 0704 50 95 26. På Tivolihuset Östra Parkgatan 2 i Höganäs är det författarafton 29 januari mellan 19 och 21 med konstnären Mamma Andersson och författaren Silla Naumann om deras gemensamma bok Samtalen, en bok om och med Mamma Andersson. Och den finns som talbok. Samtalet leds av Daniel Sandström, litteraturchef på Bonniers och tidigare kulturredaktör på Sydsvenskan. Pris 100 kronor via Nortic eller Höganäs bibliotek som har telefon 042 33 74 08. I Magle konserthus, Magle Stora kyrkogata 4 i Lund, kan man 29 januari mellan 19 och 20 lyssna till en konsert med cellisten Natasha Otero och akkordeonisten, alltså dragspelaren Minna Verlander. Det blir tolkningar av både barock och tango. Biljetterna som säljs av biletto.se kostar 250 kronor plus en serviceavgift på 23 kronor. Vi har tidigare här i januari tipsat om ett urval ur Skånska föreläsningsföreningars aktuella program och här kommer mera. På biblioteket Munkajungby folkhögskola Nygatan 2 föreläser trädgårdskännaren Gunnel Karlsson 1 februari klockan 19. Den kanske lite oväntade rubriken är Februari, en trädgårdsmånad. 15 februari samma klockslag berättar Henrik Wachtmeister om renässansmänniskan och astronomen Tycho Brahe. 14 mars, också det 19.00, heter gästen Erik Habnom. Han är polis och ska tala om bedrägerier mot äldre. Information om föreläsningarna i Munkajungby fås på telefon 0702 43 36 70. 12 föreläsningar kostar 180 kronor, en gång 50 kronor. Fränninge Vålsjö Brandsta föreläsningsförening inleder sin vårsäsong 6 februari 19.00 i Brandsta sockenstuga, Östra Kärrstorpsvägen 23 i Vålsjö. Temat är kvinnor inom vetenskap och teknik. 27 februari 19.00 berättar författaren Gabby Gummesson om att börja skriva böcker på äldre dagar. Det gör hon i Fränninge församlingshem, Hängebergsvägen 20. Och 19 mars, samma klockslag, handlar det om stödet till Ukraina. Rubrik, bilar till Ukrainas försvar. Föredragshållare, Annika Henriksson och platsen den gången, Ågården, Ågårdsvägen 1, Vålsjö. Årskort i Fränninge Vålsjö Brandsta kostar 250 kronor, en föreläsning 50 kronor. Telefon 0707 41 36 00. Författarscenen på Malmö stadsbibliotek drar igång 5 februari med André Walden. Hans augustprisade roman Jävla karar bygger på hans egen erfarenhet av en lång rad styvpappor. Journalisten Sonja Schwarzenberger leder samtalet. 14 februari kommer marockanskfödda fransk-israeliska sociologiprofessorn och författaren Eva Illouz och hon samtalar med serietecknaren med mera Liv Strömqvist om kärlek i vår tid. 26 februari, tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell samtalar med Farshid Jalalvand, författare, malmöbo och mikrobiolog som ofta kommenterade covid-pandemin samt har varit månadens ansikte i Skånes taltidning september 2021. 9 april kommer den mycket uppmärksammade danska författaren Solveig Belle i samtal med Malmöförfattaren Torbjörn Flykt. 22 april är Finland gemensam nämnare för Ida Rauma som skriver om utsatta unga och numera Malmöbaserade psykologen och författaren Quinn Tran, ursprungligen från Vietnam men uppvuxen i finlandssvenska Jakobstad. Och de samtalar med författaren med mera Ida Linde. 6 maj, danske Rasmus Daubia som har troll i sin litterära portfölj och katalanska Irene Solla i samtal med isländske författaren Sjón. Mystik och magi kan väntas där. Och så avslutas vårens författarscensprogram 30 maj då amerikanske John Keane samtalar med Judith Kiros om rasism, åtrå, slaveri, homosexualitet, musik och litteratur. Det är fri entré till alla författarscensamtal i Ljusets kalender på Malmö stadsbibliotek och de börjar alltid 19.00. Det finns talboksinläsningar av nästan alla deltagares böcker, både gäster och samtalsledare, utom Rauma, Daubia och Solla. Någon titel finns även i punktskrift. Soul-artisten Zainab Hussein kommer till Moriska paviljongen i Malmö Folkets park 15 februari, start 20.00. Dörrarna öppnas en timme tidigare, åldersgräns 18 år. Hon har sällskap av sångaren Water Baby som hyllas som ett av de stora svenska stjärnskotten just nu. Biljetter 495 kronor säljs av bland annat Eventim. Vi har förut berättat om My Music Story om och med musikern Janne Schaffer 23 februari på Ystad Teater. Men även den 22 februari klockan 19 uppträder han, då på Palladium i Malmö. Kulturcentralen säljer biljetter för 515 kronor. Parketten är utsåld, men på balkongen finns platser. Den som gillar rockbandet Kiss och vill förkovra sig om killarna som gav den svartvita ansiktssminkningen en röst rekommenderas att bege sig till Kulturkvarteret i Kristianstad 27 februari 19.00 till 20.30 då Alex Bergdahl bjuder på en tidsresa ett halvsekel tillbaka i tiden. Biljetterna kostar 100 kronor, studenter 75. Alex Bergdahl är en av författarna till Kiss, Partners in Crime, en bok i två delar om rockgruppen, och båda delarna finns som talbok. Trots den engelska titeln är böckerna på svenska. 2 mars 19-21 blir det hyllningskonsert i Sven Bertil Taubes ära med Edda Magnusson och Augusti-familjen. Biljettpris 495 kronor. Och 7 mars 19-20-25 heter programmet En trevlig kväll med Mark Levengood. Det är enda skånska stoppet på hans Sverige-turné. Pris 425 kronor. Och internationella kvinnodagen 8 mars bjuder på tre evenemang i Kulturkvarteret. 16.00 kvinnokviss med My Eriksson. 18.30 författarkväll med Tina Fränstedt, författare till fyra kriminalromaner om kalla fall. De två programpunkterna äger rum i bistron och där rekommenderas bordsbokning. Mellan 20.00 och 21.10 slutligen intas scenen i lilla salen av sångerskan Sara Riedel och band med tonsatta Kristina Lugn dikter. Biljett för hela klubbet kostar 250 kronor, 200 för pensionärer, 100 för studenter. Och serviceavgift tillkommer på alla biljetter till Kulturkvarteret. Bistron på Kulturkvarteret i Kristianstad har telefon 0455 20 58 88. Biljettinformation nortic.se, telefon 0461 97 00, eventim.se, telefon 0771 65 10 00. Kalendern för 2024 års femte vecka börjar måndagen den 29 januari. Melodifestivalen hölls på Cirkus i Stockholm detta datum 1959, alltså för 65 år sedan. Och det var första gången det var en nationell uttagning. Tidigare hade Sveriges Radio bestämt vilken låt som skulle tävla för Sverige. Men nu var det jurygrupper från hela landet som valde ut låten Augustin med Siw Malmkvist.
Kära barn, stanna hemma i afton är du snäll. Redan mörkret nästan fallit på. Snälla mamma, du vet, vi ska träffas just ikväll. Inte ska han väl ensam då gå.
Men den framfördes av Britta Borg vid Europafinalen i Cannes och hamnade då på 7:e plats.
Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna? Hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin.
75 år fyllde denna dag tidigare språkröret för Miljöpartiet, politikern Birger Schlaug, medan tv-programledaren och skådespelaren Oprah Winfrey i USA blir 70. Och namnsdagsbarn är Diana. Tisdag 30 januari har Gunilla och Gunhild namnsdag. Det är statsbesök från Frankrike som skulle ägt rum i oktober men fick ställas in på grund av oroligheter i världen blir nu av. President Emmanuel Macron med fru samt näringslivs-, myndighets- och kulturlivsrepresentanter drar in på inbjudan av kungen. Statsbesöket börjar i Stockholm på tisdagen och avslutas i Skåne dagen därpå. Och i dessa tider när svensk NATO-anslutning är en del av dagspolitiken kan det vara poäng att påminna sig att detta datum för 75 år sedan så strandade förhandlingarna i Oslo om bildande av ett nordiskt försvarsförbund mellan Sverige, Danmark och Norge. Våra två grannländer, de ville in i NATO, vilket också skedde, medan Sverige hänvisade till neutraliteten och sa därför nej till samarbetet. Och för 55 år sedan klev The Beatles upp på ett tak i London och spelade sin sista offentliga konsert, där bland annat den här låten kunde höras. Onsdagen den 31 januari firar Ivar och Joar namnsdag, medan, som man sa förr, torsmånaden eller torremånaden, och där är etymologin lite oklar. Ja, den månaden går i alla fall till ända. Frankrikes nyss nämnde president Macron, han är i Skåne, bland annat som gäst på en studentafton i Lund, dit endast studenter på Macrons begäran fått köpa biljetter. Torsdag 1 februari tar vi ett raskt kliv in i februari eller göjemånaden, ett ord som kan uttydas som snömånaden. Max och Maximilian har namnsdag, medan Maximiliana, hon har åkt ut redan för länge sedan. Och på Lunds universitet, där finns en bit av världsrymden, nämligen av Hallingebergs meteoriten som brakade ner från skyn detta datum för 80 år sedan, och det i Västervikstrakten. Fredag 2 februari är det ingen som har namnsdag. Däremot så är det kyndelsmässodag, en gammal kristen helgdag med anknytning till Jungfru Maria. Lördag 3 februari är Disas och Gördis namnsdag. Och på dagen för 325 år sedan så blev Jämtlands befolkning svenska medborgare, mer än ett halvsekel efter freden i Brömsebro, när det då norska landskapet Jämtland officiellt tillföll Sverige. Söndag 4 februari har Ansgar samt Anselm namnsdag, och två årtionden har nu gått sedan amerikanen Mark Zuckerberg och tre andra studenter vid Harvard-universitetet drog igång en tidig variant av det som numera sedan länge kallas sociala medier. Först var tjänsten bara till för Harvard-studenter, och hur det sen gick för Facebook, som tjänsten kom att kallas, det vet nog de flesta vid det här laget.
Anslagstavlan och dess regionala del innehåller en inbjudan från SRF Malmö Svedala till hela SRF Skåne till en syntolkad rockmusikal på HIP onsdag den 20 mars klockan 19. Vi ska på Tick Tick Boom, en samproduktion mellan Malmö Stadsteater och Malmö Opera. Adressen är Kalendergatan 12 i Malmö. Pris 280 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18.15 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar en timme och 40 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 21, och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Musikalen handlar om en ung kompositörs kamp med sin dröm i ett 90-tal fyllt med brustna illusioner. Jons 30-årsdag närmar sig, och han drömmer om det stora Broadway-genombrottet. Hur ska han hinna med allt? Det går segt och han försörjer sig på en diner. All övrig tid jobbar han envist på med en musikal han skrivit på i 8 år. Klockan tickar och kraven växer. Detta kanske faktiskt är på liv och död. Det kan vara jobbigt att vara ung och inte lyckas arbeta som konstnär, men det kan vara ett sätt att leva det liv man är ämnad för innan döden tar det den vill ha. Vetskapen om att Jonathan Larsson, som skrev Tick Tick Boom, dog innan han fick sin succé gör att föreställningen får en mörkare botten. Anmäl dig till SRF Malmö Svedalas kansli, telefon 040 25 05 40, eller mejla till info@srfmalmo.se senast fredag den 9 februari. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Betalning sker till Bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123 077 80 50, senast torsdag den 29 februari. Skriv tick och namnet på deltagaren. Och följande gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom 3 månader. Om ni behöver komma i kontakt med någon under dagen kan ni ringa Maj-Britt Ryman på telefonen 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan innehåller även den inbjudningen från SRF Malmö Svedala, fast lokala då, och några ändringar i kollektivtrafiken. Först välkomnar SRF Malmö Svedala till sin dagverksamhet. Måndag den 29 januari klockan 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag den 30 januari klockan 13-15:15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala fortsätter med bastubad. Välkomna till Öresunds Funkis, torsdag den 1 februari klockan 18-21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet senast klockan 12 samma dag. Om du får förhinder eller har frågor, ring Maj-Britt 070 324 6609 eller Mikael Werngren 076 191 04 66. Välkomna hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. Och samma förening bjuder också in till sopplunch. Välkommen till föreningen fredag den 2 februari klockan 13. Idag serverar vi minestronesoppa som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem i föreningen betalar du 50 kronor, övriga betalar 70. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag den 30 januari. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats eller med Swish till 123 077 80 50 eller föreningens bankgiro 192-9645. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomnar också till hobbyträff. Onsdag den 7 februari klockan 13. Vi träffas på Vännäsfridsgatan 13. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka och en kaka eller en kopp kaffe till självkostnadspris 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. Och vill du vara med så anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se i mail då senast dagen innan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälleändringar i den regionala kollektivtrafiken, tågen först. I helgen är under vissa tider alla tåg mellan Malmö C och Lund inställda. Detta från lördag den 27 januari klockan 22 till söndag den 28 januari klockan 8. Och från söndag den 28 januari klockan 19 till måndag den 29 klockan 5 på morgonen. Bussar ersätter då mellan Malmö och Lund direkt och via Burlöv, Åkarp och Hjärup. Öresundstågen som kör mellan Malmö och Helsingborg kör en annan bana och stannar inte i Lund men däremot i Kävlinge. Och vissa pågatåg är också inställda mellan Hylle och Lund samt Kävlinge och mellan Malmö C och Kävlinge. Bussarna så. I Höllviken började i måndags ett arbete på Östra Färdriften som stängt en rad av regionbuss 152s hållplatser. Höllviken Gya samt Tallvägen ersätts av hållplatsen Höllviken Centrum. Stängda är också hållplatserna Klockarvägen, Kämpinge-Önnemovägen och Stenboxväg S. Med den tillfälliga hållplatsen Ängdalavägen som ersättning. Och den ligger mellan 1 och 2 kilometer norrut på Stenboxväg. Och från den 12 februari klockan 4 stänger också i en andra etapp regionbuss 181 hållplatser Henriksdalsvägen. Med hänvisning till samma tillfälliga Ängdalavägen samt Stenboxvägen S, läge C och D. För den sistnämnda ersätter hållplatsen Norra Mariavägen, läge A och B, som ligger på Rängsandsvägen, cirka 400 meter åt sydost. Den 8 mars klockan 16 ska alla ordinarie hållplatser öppna igen. I Malmö börjar torsdag den 25 januari ett gatuarbete som från klockan 9 stänger regionbuss 150s hållplats Orkanen. Närmst alternativ är hållplats Anna Linds plats, cirka 300 meter söderut på Neptunegatan. 16 mars klockan 15 ska den vanliga vara öppen igen. Så två arbeten som inte blivit av. I förra numret berättade vi om att ett par av regionbuss 145 och 146 hållplatser i Trelleborg skulle stänga. Men det arbetet har blivit uppskjutet till ett senare tillfälle och hållplatserna är kvar som innan. Och i Malmö har man skjutit upp ett arbete på Sallerupsvägen vi nämnt tidigare. Hållplatsen Kyrkogården är kvar på sin vanliga plats. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes taltidning. Nytt nummer nästa torsdag den 1 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!